What's up?
Ja, what's up skulle man kunna säga. Jag vet inte riktigt, det är baseball.
Ja, det är det. Min fru är ju nere i Spanien som du vet, så att jag ska se alla matcher i helgen.
Är det så alltså? Spela in dem och sen så ser de en gång till.
Det räcker väl om man ser dem en gång. Jag tror man har fullt upp ändå, eller?
Ja, jag tror det. Spela in, när spelar du förresten in någonting sist?
Va? På vad?
Ja, exakt, på vad? Det kan det vara.
Går fan det att spela in?
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Nej.
Det är helt jäkla omöjligt. Eller ja, vi gör det nu i och för sig, så att...
Ja, det är så. YouTube.
Ja, exakt. Ja,
men det som sänds. Ja,
ja precis. Nej, men det är väl bra för dig att du får egen tid.
Ja, det blir kanon, vet du.
Du sa det till mig att det behövde du.
Jaha. Det här blir jättefint. Ja.
Ja, gött.
Ja, idag ska vi titta närmare på laget som faktiskt kallar sig the oldest operating professional sports franchise in America.
Asså, oj, oj, oj.
Men vi kan väl hålla våra lyssnare lite på halster om vilket lag vi pratar om och börja med några små notiser kanske.
Ja, det får vi väl säga. Som just det vi ska börja med är kanske inte någon notis. Det kanske är snarare någonting som håller på att brisera som något fantastiskt.
Ja, vad är det?
Nej, men det är väl Dodgers kräftgång. Vi har ju varit inne på de här under de senaste avsnitten och hela tiden kunnat hävda då att det är small sample size. De började så här i april förra året också, men nu är vi faktiskt inne i maj.
Ja, exakt. Och hur länge kan man verkligen säga att det är tidigt på säsongen?
Nej, det är väl typ nu ungefär.
Ja, ja.
Och sist vi kollade, vilket var för en sekund sedan, så är de alltså då 8 matcher bakom Arizona Diamondbacks som går som tåget då förvisso.
Mm.
De möts ju faktiskt as we speak.
Exakt, det gör de. Så vi
i en väldigt viktig serie för Dodgers då. Så att, ja, var ska vi börja någonstans för att reda ut den här Dodgers-misären som de befinner sig i?
Ja, visst. Ska vi börja med alla skador? De har ju drabbats av väldigt många skador. Och senast i raden är ju deras stjärn shortstop Corey Seager som ju åkte på en skada i armbågen och faktiskt får göra en Tommy John surgery.
Ja, det är förödande för Dodgers och även såklart för Corey Seager som till och med nästan riskerar att missa inledningen på nästa års säsong i och med att han ådrog sig den här sortens skada då, Tommy John. Och återigen en nyckelspelare, vi hade ju Justin Turner som skadade sig till det basmannen innan säsongen han startade. Så att Dodgers sjukstuga fortsätter att vara i centrum. Det var, jag har varit följetong även förra säsongen och säsongen innan det.
Och det börjar ju ryktas lite grann om Manny Machado faktiskt.
Ja, som ersättare till Corey Seager då.
Ja, exakt. Macharos kontrakt med Baltimore Orioles går ut efter säsongen och ja, det här är väl liksom bara en superstor snackis som väl ingen egentligen tror kommer hända. För att dels så vill ju Los Angeles Dodgers hålla sig under det här luxury tax threshold i år för att man nollställer väl hela liksom grejen om man lyckas hålla sig under den ett år.
Just det.
Det vill de ju göra och det skulle de ju inte göra om de värvar in Machado, i alla fall inte nu, kanske vid trading deadline, eller det finns ju i och för sig en lösning där faktiskt Baltimore tar sig an, har kvar hela Machados lön men då vill ha ännu fler prospects av Dodgers, så jag vet inte om det.
Nej,
det verkligen kommer att ske.
Vi skulle säga då att Machado har ju Baltimore senaste säsongen spelat som tredje basman, men just i år har han faktiskt fått gå över till och spela på sin favoritposition då, som är shortstop.
Ja.
Men samtidigt som jag läste någonstans, det finns ju inte på kartan att Dodgers skulle ge upp den här säsongen.
Nej, det tror jag inte de kommer göra, men sen har de det ganska bra förspänt. Dels så kan de ju flytta ner eller in, eller vad man kallar centerfielden Chris Taylor nu. Han tar ju över som shortstop och Kike Hernandez går in som centerfield. Det som är bra är ju också att de har ju en väldigt flexibel defensiv Dodgers. Det tror jag vi snackade om i slutspelet förra året, hur mycket de liksom kan flytta runt och greja, och bland annat kan Cody Bellinger gå ut och spela outfield. Så att det skulle också innebära att att de har flera spelare att välja på om de nu vill värva någon. De behöver liksom inte värva Machado. De har så, det är så flexibelt så de skulle lika gärna kunna värva in en första basman för att flytta ut Cody Bellinger och in Chris Taylor. Alltså det finns väldigt mycket olika alternativ.
Ja, visst är det så. Vi får se vad. Men klart är väl att Machado kommer att gå här eftersom Baltimore har, går som tåget inte går.
Ja, exakt. Nej, så det måste de väl, de måste släppa honom någon gång i sommar här.
Ja, för att påbörja någon slags rebuild eller vad som helst. Men apropå Bellinger, han har ju varit lite i blåsväder, visst är det så?
Ja, han fattar ju inte riktigt själv. När han kom tillbaka in i dugouten efter att ha slagit en, visst var det en double mot San Francisco? Ja, så kom en ursinnig, tror jag, Dave Roberts fram till honom och sa att det är bara att gå ner i klubbhuset och ta en dusch, för du är utbytt för att du gav inte allt. För han tyckte då att Cody Bellinger skulle ha stretchat ut den här dubbeln till en trippel. Att det faktiskt hade varit möjligt.
Eller åtminstone gjort en ansats till det. Ja. Nu, ja, små trippan där de sista 5-10 meterna. Och, jag såg ju den matchen där Dodgers var iskalla mot Giants och förlorade med 4-1 eller sånt där, tror jag. Och inte ens kommentatorerna hade någon aning om varför Bellinger helt plötsligt stod i dugouten, utan de trodde att det rörde som en skada någonting, men det var ju snarare Dave som var lite förgrymmad.
Jo, men det kan man, alltså hans stubin är nog väldigt väldigt kort just nu och jo, känner men... nog hyfsad stress och press.
Ja, han är nog ganska hårt ansatt nu för tillfället, precis som vi har sagt då, för att de näst sist i National League West, 12-16 har de, och de är närmare Miami Marlins som är ett tankande lag, om jag säger så, än de är Arizona Diamondbacks. Vilket ju är tecken på att det inte går inte jättebra. Och deras ace Clayton Kershaw, han är 1-4.
Ja, vad har hänt med Guds vänster
han? Ja, jag vet inte, han har förlorat den.
trött.
Ja, han åkade i 6 slagben här i sin senaste start mot Marlins. Och sen så har vi lite andra, har du något mer som tyder på att Dodgers har lite halvtufft?
Nej, men det var ganska roligt. Jag tror i, om det var första eller andra avsnittet för oss i år, så pratade vi om Kenley Jansen, att han inte alls såg ut som han gjorde förra året. Nej. Och att han redan då hade liksom tappat några sådana här save situations. Och det har faktiskt fortsatt. Han har redan flera blown saves nu i år, i april alltså, än under hela förra säsongen.
Ja, det är inte jättebra. Och utöver Kenley Jansen så är ju inte deras bullpen, har inte varit klockredan. Han var nere på 4,69 tror jag, sånt där. Och, ja, vi kan inte nämna bara några andra grejer. Så här långt efter ledande laget i divisionen har de aldrig varit sedan 1967, efter 28 matcher spelade. Och det finns inte en enda Dodgers-spelare som har fler än 4 homeruns.
Just det, och det finns ju en ganska rolig grej där, för AJ Pollock i Diamondbacks har ju faktiskt slagit 5 homeruns enbart mot Dodgers redan i år.
Nej, det är ingen vidare statistik. Och för att avsluta det här, vad kan vi liksom, om vi ska ta upp något positivt, om man är Dodgers-fan, vad tyder på att de ska kunna vända den här säsongen?
Jäkligt svårt.
Att baseball är baseball, att det liksom, allting bara kan falla på plats helt plötsligt.
Jo, men så kan det ju absolut göra. Och det jag tror är ju att Diamondbacks går ju lite för bra. Och sen kan nog Dodgers faktiskt hoppas lite på att Giants ser ut att vara rätt okej i år, vilket kommer innebära att de kommer ta matcher av Diamondbacks. Alltså hela grejen kommer ju då göra att hela divisionen blir lite jämnare. Och det tror jag ju att Dodgers kan dra nytta av.
Ja, absolut.
De vill ju inte ha något lag som verkligen springer iväg, som Diamondbacks förvisso håller på att göra. Men jag tror kanske inte att de gör det.
Nej, och Giants, de gick ju faktiskt 5-2 här senaste veckan. Näst bäst i National League då, efter det laget vi ska prata om inom kort.
Ja.
Är vi klara med Dodgers och deras misär?
Ja, det kan väl vara. Vi kommer ju självklart att återkomma om Dodgers. Om de kommer vända det här så kommer vi prata mycket om dem. Mm. Om de kommer sjunka ännu mer så kommer vi prata mer om dem. Så att...
ska vi vara oroliga för Dave Roberts?
Nej, det tror jag inte. Inte än på ett tag, faktiskt. Nej.
Bra.
Bra. Ska vi ta oss till nästa säsong bara sådär. Ja. En liten stickare till Japan.
Det tycker jag.
Mm. För det blir ju så att 2019 års säsong kommer öppnas i Japan den 20 och 21 mars när Seattle Mariners åker dit och möter Oakland Athletics.
Just det, Oakland är hemma lag i de två matcherna, tror jag.
Ja.
Är det Tokyo, visst är det så?
Ja, i Tokyo. Mm. I Tokyo Dome heter den, va? Och det här är faktiskt femte gången som MLB startar i Japan, och senast var det 2014.
Men då startade de väl i Sydney?
Ja, just det. 2012 var senast i Japan. Ja. 2014 var senaste gången de startade utomlands, ja. Och det var i Sydney.
Precis. Ja.
Vad tycker man om det här?
Vad tycker jag om det här? Nej, det är väl lite både och. Det är väl kul att de försöker skapa lite förbrödring mellan USA och Japan. Och för de som undrar varför det just är Seattle och Oakland, så varför det är Oakland vet jag inte. Det är för att de spelar i samma division som i Seattle. Men jag tror jag nämnt det någon gång att Nintendo är ju ganska stora ägare i Seattle. Och jag tror att det har funnits en Japan på Seattles roster ända sedan 1996. Det är ju ganska tydliga Japan-kopplingar. Personligen tyckte jag det var ganska roligt att alla matcher gick samtidigt. Startade samtidigt den här säsongen. Ja. Och det blir ju, jag får ändå känslan av att det är ett jippo när det blir så här.
Ja, men det, jag tycker det är helt okej. Men jag tycker hellre att nu är ju spelschemat som det är, men skulle man ändå inte kunna dra över till Japan, säg i juni?
Jo, precis.
Varför måste man ha liksom starta upp säsongen, för den är lite helig, och jag tycker också som du att det var fantastiskt med en opening day när alla lagen spelade, eller skulle ha spelat. Nu ställde ju vädret till det lite, men det tycker jag är helt klart mycket mäktigare.
Och nu vet jag inte, jag har inte jättebra koll på kalendern för 2019, men alltså 20-21 mars, det innebär väl att det kommer att gå, det känns som en vecka innan resten av lagen kickar igång.
Ja, så blir det.
Ja, och det känns ju också jättekonstigt. Ja. Varför just de datumen? Är det för att de ska hinna tillbaka och med tidsomställning och skit, eller?
Ja. Jag tror det.
Ja, nej, då håller jag också med dig att slänga in matchen i juni eller sånt där.
Ja, och nu kom ju faktiskt nyheten om att Ichiro Suzuki ska sätta på sig kostymen och sluta spela här nu, i alla fall i år.
Ja,
och
precis.
Det var väl lite tanken med hela den här grejen, att Ichiro skulle få kanske öppna på hemmaplan då.
Ja.
Med sitt Seattle nästa år. Men vi får väl se. Han har ju inte lagt handsken helt på hyllan. Men resten av 2018 kommer han jobba för Mariners front office. Och sen får vi se 2019. Men ja, han är 44 år i år.
Ja. Men herregud, vad är Bartolo Colon då? Han väger ju 100 kilo mer.
Ja, jo. Ja,
nej, vi får se.
Ja, vi får se vad som händer.
Men vad tycker du om hans titel? Är det inte en amerikansk titel?
Alltså, vad var det för något?
Special Assistant Advisor.
Ja, den är fin.
Ja, han är inte bara assistent, han är specialassistent.
Glida runt.
Ja, exakt. Och dessutom kan väl inte människan engelska fortfarande efter typ 40 år i MLB?
Nej.
Men, han kanske gör någon nytta, antar jag. Jag vet inte.
Mm.
Från en annan gammal man till en andra gammal man.
Ja, Albert Pujols tänker du på kanske.
Ja, exakt.
Ja, han är ju faktiskt uppe på, i på 2998 hits.
Just det, precis.
Och idag torsdag, natten till fredag, är ju sista chansen, skulle vi väl kunna säga, att få göra sin 3000 hits hemma på Angel Stadium i Anaheim.
Ja.
För efter i natt så följer 6 bortamatcher, och det är väl rätt troligt att han får någon hit eller två under de här 6 bortamatcherna.
Så att... Jo, det är det. Han möter ju, Angels möter ju Baltimore då med Chris Tillman på kullen. Och Chris Tillman, som han är inte som i fornstora dag direkt. Han har ju startat med en vinst, 4 förluster och era på strax över 7, tror jag.
Aha.
Så att det kanske finns en möjlighet att få på en dubbelhittare.
Ja, det hade varit mycket mäktigt. Och då kommer han ju in i en exklusiv klubb, eller hur?
Ja, det får vi säga. Det är fåtal under hela MLB-historien som har 3000 hits eller fler och 600 homeruns eller fler. Vilka är de?
Hank Aaron, Willie Mays och Alex A-Rod Rodriguez.
Just det, det var inte så länge sedan. Hur länge sedan var det nu? Det är 2 år sedan, va? 3 år sedan.
Ja, 3 år sedan, va?
Ja, just det. Mm. Men visst vore det mäktigt om man kunde få göra det hemma på Angel Stadium.
Ja. Sen har jag läst rätt mycket om att folk tycker att han inte hör hemma i MLB längre, och att han bara är kvar för den här grejen.
Ja, det måste vara. Men,
kanske... Ja, det tycker jag också. Det måste vara. Ja. Det här är mäktigare än vinster, tycker jag.
Ja, alltså,
det är det här som gör baseball baseball.
Ja, det håller jag med om. Och sen ska vi inte förringa det multitrillialkontrakt han sitter på. Han ska göra lite skäl för miljonerna också.
Ja, det är kontraktet. Det är, ja, vi kan väl komma till det.
Det är ett eget avsnitt.
Ja, det är galet.
Ja, men vi hoppas på Pujols ikväll, i natt i varje fall.
Ja, det gör vi. Absolut. Absolut. Ja, vad säger du? Är det dags för... Brave New World.
Ja, det tror jag att det är, va?
Ja, du sköna nya värld.
Precis.
Ja, Atlanta Braves, vårat ungdomslag.
Baby Braves, ja.
Ja, så är det ju. De går ju fram som en ångvält i National League East.
Ja, det gör de, ja. Uh-huh. Vann väl där för en liten stund sedan mot Mets med 11-0, va? Där starting pitcher Julio Teheran hade en no-hitter in i... Sjätte eller sjunde?
Ja, sjunde in i.
Sjunde.
Jajamän. Mm. Och de svepte ju faktiskt New York Mets på City Field. Så att, otroligt spännande lag.
Ja, och som sagt, Atlanta har ju varit i rebuilding mode under ett antal år nu. När var senast slutspelsmatchen? Var det 2014, tror jag?
Ja, det var det nog. Det var väl den här... Var det inte då det blev någon typ av skandal när de började kasta in massa grejer på planen?
Ja, exakt. Jag kommer inte ihåg vilka de mötte i... Det var ju en av de första... Vad heter det? Wildcard-matcherna. Vilka kan det ha varit?
Ja, nej. Väldigt dåligt minne faktiskt.
Inte kan det ha varit Cubs? Nej.
Nej, jag tror inte det. Ska vi dra en liten snabb check?
Vi gör det.
Ja.
Tycker jag. Nej, men så att de har ju haft några väldigt knapra år och har ju dessutom nästan uttalat, eller de har uttalat gått in i en slags rebuilding mode.
Ja.
Efter att ha haft en storhetsperiod här på 90-talet som vi ska återkomma till.
Mm. Vi pratade ju senast om Ronald Acuña, eller hur?
Ja, exakt. Rookien som fick göra debut.
Ja. Och. Men det är bara en av flera unga spännande spelare ju.
Ja, precis. Jag tror de har de tre yngsta.
Ja, det har de. I hela Major League.
Och då snackar vi om just då Ronald Acuña Jr. som... Han är 19, va?
Ja, han är 20, tror jag. Det är ganska intressant. Både Ronald Acuña Jr. och Ossie Alvis är... Hade inte fötts när Bartolo Colon gjorde sin debut.
Just det. Och så Albus med 21. Och sen så har de då pitchen Mike Soroka som gjorde debut här, som är 20.
Ja, exakt.
Så att det är både otroligt gott. Och det som är, ja, måste vara skönt för Atlanta då, och som kanske är det som är mest överraskande, är att de är så tidiga att komma tillbaka. Han verkar komma tillbaka. Ja. Folk hade kanske trott om nästa säsong eller säsongen därpå till och med.
Ja.
Hittar du på någonting?
Ja, 2012 var det faktiskt. Ah. Det var mot St. Louis Cardinals.
Ah, okej. Okay.
Ja.
St. Louis Cardinals.
Och det var väl en någon typ av infield fly rule situation, va?
Ja, precis.
Som känner... blev väldigt diskutabel. Ja. Eller diskuterades. Och,
det började regna en grej på outfield där för mig.
Jajamän.
Och folk från Bleacher som kastade, inte de på de dyra platserna.
Nej. Ja, så om detta. Så att det var senast de var i slutspelet, Atlanta Braves.
Ja, precis.
Och det tar sig nu. Mm.
Exakt. Var börjar vi någonstans? Ska vi ta lite snabbt de här tre baby Bravesarna då?
Ja, men det kan vi göra. Och Ronald Acuña tycker jag att vi pratade om i avsnitt 79, så den som är intresserad av det kan väl lyssna på det avsnittet. Så ja, kan vi fokusera på de andra två, Mike Soroka och Ozzy Albies, eller?
Precis. Om vi tar Mike Soroka, han är en högerhänt pitcher då, 20 år, faktiskt född i Calgary.
Ja.
Så han är kanadik.
Ja, men på tal om det, du vet vad man brukar kalla ett positivt besked i Calgary, va?
Ett positivt besked i Calgary.
Ja.
Nej.
Ett Canada yes.
Ja, mäktigt.
Ja.
Han fick ett Canada yes 2015.
Ja.
För att 2015, det var då han draftades av Atlanta då, som nummer 28. Och han är då uppväxt och skolad i Calgary Redbirds Baseball Club. Mm. Och fick hoppat på då lägsta nivån då 2015 direkt efter draften. Då började Gulf Coast League Braves rookie level. Och sen så har han ju gått den här klassiska vägen till higher rookie level, single A, double A. Då. Så inledde han den här säsongen då i Gwinnett Stripers, som är då Braves triple A-lag då, innan han blev uppkallad då i, nu ska jag säga här, det blir i tisdags.
Ja, första maj.
Första maj, ja. För vi skulle nämna då att Braves har ju haft stora skadeproblem på sin starting rotation. Dels Julio Teheran, som gjorde comeback idag då, med bravur. Och sen så har de då Anibal Sanchez som är på DL då. Så att det var ingen snack om saken. Han fick börja på City Field mot själva Thor.
Ja, Noah Syndergaard.
Ja, exakt. Och gjorde med bravur. Pitchade 6 innings, släppte en earned run och hade 5 strikeout och fick winnen då. Och allt det här på bara 80 pitchar. Och ja, en av dem han strikade ut känner vi igen. Vem var det?
Ja, gamle gode Adrian Gonzalez, va?
Ja, exakt.
Ja.
Och ja, han gick ju i 10:e årskurs när då Soroka föddes.
Ja.
Bara för att sätta allting i perspektiv. Men som jag var inne på, det här kan ju ha varit en spot start. Och Braves manager, vad heter han nu? Snitka? Något sånt.
Brian Snitka.
Vill inte avslöja om det här, om han är här för att stanna eller om det bara var en spot start. Eftersom det troliga är att Anibal Sanchez då är tillbaka från DL på söndag när de ska möta Giants. Och ja, sen finns det då en liten anekdot då att, om då Soroka, för att Braves kan ju faktiskt tacka Minnesota pitchen Irvin Santana för att de fick Soroka.
Hur kommer det sig?
Jo, för han pitchade ju då i Braves 2015 tror jag, under 2014. Och efter den säsongen, han gick väl 14-10 den säsongen, helt okej säsong, så fick han ett qualifying offer på $15.3 million av Atlanta Braves då. Men då tackade han nej till det, och sen så gick han då till Minnesota, som enligt då gällande regler då fick ge upp en draft pick då, vilket blev då nummer 28 i första runden.
Okej.
Så där har vi det.
Ja, vad coolt. Mike Soroka alltså. Ja, men det ska ju bli intressant att följa honom, även om han kanske blir nedskickad igen då. Får vi väl se. Men,
för att jag antar väl att det här är väl också... Nej, det har ingenting med ekonomi att göra den här gången, om de skulle skicka ner honom. Som det hade med Acuña.
Nej, exakt.
För att, ja, Braves har ju inte den bästa av ekonomi kanske. Men vi får väl se. Vad hade vi mer? Ozzy Albies. Vad har vi på honom?
Ja, det är deras andra basman. Han är ju den som kom upp först av de här tre. Han kom ju upp redan förra året, va?
Just det.
Och han är ju född på Curaçao, heter det så?
Ja, Curaçao, eller Curaçao, jag vet inte.
Nej, okej, okay. Blå Curaçao.
Ja, den känner vi igen. Det var inte det starkaste man kunde köpa på bolaget. Jag får med det.
Oj, oj, oj.
Riktigt ja. Eldvatten.
Exakt, kom hem, vakna upp på lördag morgon med blå tunga när man kom ner till frukost ja, med morsan och farsan.
Ja. Ge mig josen, för fan.
Ja. Ja. Nej, men han signades ju som en sån här international free agent i juli 2013. Och delvis var det väl tack vare hans koppling till Andrew Jones och Andrelton Simmons. Båda de två också från Curaçao.
Ja, och gamla Bravesare.
Ja, exakt.
Simmons numera i Angels.
Mm. Han debuterade ju 2014 i Gulf Coast League Braves, han också då.
Mm, precis.
Och gick, har ju också gått den lilla goa vägen. Men han hamnade väl lite i bortglömskans dal ett tag, gjorde han inte det?
Jo, precis. Han var ju faktiskt nummer 11 på Baseball Americas prospect list. Det är ju inte dåligt direkt. Men inför 2017 då, när han blev uppkallad från AAA, så var han lite bortglömd och flög under radarn. För han hade liksom, vad hade han, 285 i batting average, 330 i on-base percentage och 440 i slugging. Det är ju inga siffror som får ögonbrynen att höjas direkt, eller hur?
Nej, han har väl lite högre slugging i år, va?
Ja, det får man ju säga. Uh-huh. För att nu ligger han på fjärde plats, tror jag, i homerun-ligan då. Strax efter Mike Trout, Didi Gregorius och Seattle Mariners rightfielder Mitch Hanigan.
Just
som är stekhet. Och det här var liksom, i hans scouting-rapport så var det liksom nästan slaget i sten att den här killen kommer aldrig bli en slugger eller power hitter. För han har inte den kroppsbyggnaden. Jag vet inte hur lång han är, men han är ju 65-70 och väger 70 kilo liksom.
Ja, han är ganska liten.
Ja, så att han är väl liksom en decimeter kortare än Didi Gregorius och väger 20 kilo mindre, men han slår ungefär lika bra den här säsongen.
Ja.
Så att de här tre då, vi kommer ju kanske sen, eller ska vi ta line-upen nu eller?
Ja, men det kan vi göra, för ja, vi tittade ju lite på den, vi snackade ju lite om den innan här och vad var du tänkte på i den?
Ja, men då har vi ju just Ossie Albies och Ronald Acuña Jr. då, de här två yngsta snubbarna som har knipit lead-off och andra positionen i deras lineup och gjort det med bravur.
Absolut.
Titta exempel bara på Ronald Acuña Jr. Vad han har för siffror efter bara 6 matcher.
Ja, det är fantastiskt. Och båda två slog ju faktiskt homerun nu i kväll här.
Mm.
Och de fortsätter ju att övertyga.
Precis.
Så är det ju. Och men om vi bara tittar...
Kör du.
Ja. Nej, men om man tittar på hela line-upen så ser ju den väldigt stark ut. Alltså, nu när man har fått igång den här toppduon Albies och Acuña Jr. För sen följer vi ju på med Freddie Freeman som ju redan nu har wins above replacement på 1,7. Vilket ju är väldigt bra.
Ja. Och han är inte så gammal, jag vet inte, men är han så här 28-29 någonting? Han är inte över 30, va?
Nej, 2011 var han 21 år, vet jag.
Ja, 28 då.
Så att, ja. Så att, nej, men han är ju pålitlig och han är väl lite face of the franchise.
Ja.
Och sen har vi Nick Markakis som slår som cleanup. Deras right fielder. Och han har ju också wins above replacement redan nu på 1,6 och går ju en väldigt bra säsongstart till mötes. Femte plats har de catchen Kurt Suzuki. Kanske ingen super catcher, men ja,
Habib helt okej. Okay.
Ja. Och sen har vi ju någon man trodde på jättemycket för typ 2 år sedan, men hade ett ganska mediokert 2017. Det är shortstopen Dansby Swanson.
Ja, också en yngling i sammanhanget. Och om han bara också kan blomma ut, kan vad som helst hända.
Ja, verkligen. Absolut. Och sen på tredje bas, slår på sjunde plats i line-upen, har vi ju ja, kanske framförallt, eller på sikt, Johan Camargo, som är bara är 24 år och är switch-hitter. Men ja, de har ju också Ryan Flaherty, deras vänsterhänt slagman, som ja, de alternerar väl lite grann på tredje bas. Sen får vi faktiskt inte glömma även infielden Charlie Culberson, om du minns han. Han fick ju faktiskt hoppa in i Los Angeles Dodgers under NLCS förra året, när Corey Seager hade ryggproblem, och det var väl mot Chicago Cubs, va? Nu står det lite still, men jag tror det.
Ja.
Men han slog ju faktiskt även en extra inning homerun i World Series Game 2 mot, jag har för mig att det var Chris Devensky, i elfte inningen där. Så att, ja, kanske ingen stor stjärna, men ändå som gjorde sitt namn 2017, Charlie Culberson, som ja, nu också har en fantastisk säsong med Braves.
Ja, precis.
Sen lite intressant, så brukar de ju ha pitchen på plats 8 i slagordningen.
Ja, just det. Det är lite intressant. Det är väl, vad heter han nu? Joe Maddon-style,
ja. För det är ju, alltså, ja, det här kan man ju grotta ner sig i jättemycket varför man gör så, men grundtanken med det är ju att slagmännen som slår 1, 2, 3 ska ja, när det rullar runt ha mycket troligare ha folk ute på bas.
Just
det. Det har man inte när pitchen slår 9 så ofta, så att då lägger man hellre en pålitlig on base percentage killer där, och det kan, som har ganska lika egenskaper som en lead-off-hitter som slår på ettan. Så att det är ju faktiskt deras tidigare lead-off-hitter Ender Inciarte som nu slår som nummer 9 i slagordningen, och ja, som är pålitlig att komma ut på bas när sen Albies och Acuña Jr. och Freddie Freeman ska gå upp och slå. Så det är grundtanken i hela den här grejen då.
Ja, och Inciarte, han leder ju faktiskt MLB i stulna baser so far.
Ja, så att det är ju klart att det är suveränt.
Ja, exakt. Ut på bas och sen så scoring position.
Ja, istället för att ja, om han då hade tagit den stulna basen och stått i scoring position och sen kommer pitchen upp och slår.
Ja, och så kanske tredje outen.
Ja, det är inte så troligt. Så att, ja, ganska smart liten grej av Snitker där.
Ja,
så att,
mäktigt. Ja, sen, det är väl det enda som talar, eller som inte är så här ultrapositivt med Braves, det är väl deras starting rotation, eller hur?
Ja, den är väl liksom inte så där, ja, den är ju inte Houston Astros klass.
Nej, direkt. Det är precis. Vilka har vi där?
Nej, vi har ju Mike Foltynewicz som, ja, jag vet inte om han liksom kallas number one starter, men han har i och för sig en helt okej era på 2,53. Det är i alla fall topp 20 i MLB. Sen har du Brandon McCarthy, Julio Teheran som vi snackade om, Sean Newcomb i och för sig en ung kille, bara 24 år, vänsterhänt, som ju pitchade en otroligt bra match igår mot New York Mets.
Jacob DeGrom, va? Var det?
Ja. Jajamän. Han pitchade 7 innings, släppte bara 2 hits, inte en enda run och 8 strikeouts. Kanske liksom kan han blomma ut då.
Det är deras ace.
Ja, varför inte?
Ja. Det hade ju varit häftigt faktiskt.
Ja, Atlanta Braves har ju en härlig historik med häftiga pitchers med Tom Glavin, Greg Maddux, John Smoltz. Ja, det är listan kan göras jättelång. Om man bara pratar om 90-talet som ju faktiskt var ja, fantastiskt. Du och jag började ju följa baseballen i början av 90-talet.
Ja, exakt.
Och just Braves då. Och det, de kallades faktiskt både 90-talets lag men också America's Team. Mycket på grund av att ägaren heter Ted Turner.
Ja.
Äger bland annat tv-kanalen TBS, va?
Ja, och CNN då.
Ja, precis. Men TBS är ju alla Braves matcher sändes ju under 90-talet på TBS, som ju hade nationell täckning.
Precis.
Så att hela USA kunde ju se alla Braves matcher, och därför blev de lite av America's team.
Mm.
Och det var ju en fantastisk framgångssaga, för 1990 så slutade de på sista plats i National League West på den tiden. Det fanns ju bara två divisioner i varje liga vid den tiden, så då slutar man på sista plats i där, för att 1991 vara det så kallade from worst to first team.
Mm.
För första gången ett lag som ena året kommer sist för att nästa år gå hela vägen till World Series. Det är första gången något lag gjorde det. Mm. Och det var ju nära. De kom ju fram till en sjunde avgörande match, men som de förlorade mot Minnesota Twins.
Just det.
92 kommer vi ihåg.
Ja.
Då förlorar de ju igen när Toronto Blue Jays som första icke-amerikanska lag vann World Series. Men där det också var en otroligt bra serie över sex matcher, men framförallt en fantastisk National League Championship Series mot Pittsburgh Pirates i sju matcher, som ni bland annat... Upplösningen av det hör ni bland annat varje vecka i vårat intro.
Ja, eller hur? Det är klassiskt referat.
Ja.
Faktiskt. Nej, men de var ju verkligen katastrof. Jag tror att innan den, när 90, när de kom sist, så hade de väl sju losing records år. Alltså under 500 och sånt där.
Mm.
Och sen helt plötsligt vände det. Och 91 och 92 där var ju inte de enda. De var ju ytterligare tre finaler, va, på... under 90-talet, fem finaler på åtta år tror jag det var.
Ja, men precis, från 91 till 99 var de i World Series åtta gånger, men de vann bara en gång, 1995 mot Cleveland Indians i sex matcher tror jag. Och då blev de ju faktiskt första franchisen att vinna World Series i tre olika städer, eller att vara ett lag från tre olika städer. De började ju som Boston Braves, där de vann en titel. De vann också en titel när de höll till i Milwaukee som Milwaukee Braves, och så 95 då äntligen som Atlanta Braves.
Mm.
Och de spelade som sagt också World Series 1996, en serie som jag minns väldigt väl, när de mötte ett väldigt ungt New York Yankees med Derek Jeter och många av de nykomlingarna, Jorge Posada, och sen 1999 igen mot Yankees, men torska båda de gångerna ju.
Ja, tuffa torskar. Det är väl ända som, om man ska ha en asterisk på det här 90-talslaget, det är väl att de inte vann fler titlar, att de var i fem finaler men lyckades bara knyta ihop säcken en gång.
Ja, jag minns faktiskt en liten, jag vet inte, nu kommer jag tänka på det, OS gick ju faktiskt i Atlanta 1996.
Just
va?
Just det, det gjorde det.
Och då tog de in en gammal klassisk pitching coach som heter Leo Mazzoni, om du kommer ihåg. Han åkte till Tjeckoslovakien, kan det vara det? Nej, Tjeckiens ställe i OS-byn, och hämtade hem Jan Selesny, spjutkastaren, och ställde honom på pitcherkullen. Och det här var faktiskt nyheter som... Ja, tog sig ända in i, på sportsidorna i Expressen.
Ja, och det är inte illa 1996.
Nej.
Då Baseball Sverige ungefär bestod av fem spelare.
Ja, men de testade honom där, och ja, det blev ju aldrig något kontrakt. Men kanske, om det hade lyckats det där experimentet, så kanske de hade tagit den där World Series-titeln senare 1996. Man vet.
Va? Jag tänker bara på den här... Bull Durham med Tim Robbins, Nuke LaLoosh, han som också kunde kasta svinhårt men som spred bollarna fruktansvärt. Det var väl lite samma sak med med Selesny, att han kastade väl ut den ur arenan typ. Men det var hårt som fan.
Ja, det var hårt som fan.
Ja.
Nej, det var ju 90-talets lag. Och ja, ny för i år i klubben, eller från november, är ju faktiskt deras general manager Alex Antopoulos.
Ja!
Också en kanadik från Montreal.
Mm, precis. Och inte raketkarriär får man säga, men om man tittar...
Jobbar upp sig från botten ändå.
Hur var han började egentligen?
Ja, han började ju som obetald prao-elev.
Ja.
år 2000 han sorterade spelarnas fanmail varje dag,
ja, exakt,
och la dem i olika högar. Det är coolt.
Och sen så tog han sig på något sätt in till fortfarande Expos då, på scoutingfronten, fick sitta med scouterna och tog anteckningar och så här. Så vips blev han scouting coordinator i Expos, och sen så gick han då i samma roll då till vilka då?
Ja, Toronto Blue Jays, va?
Ja,
visst var det så?
Ja, precis.
Och där värvade han ju, det är ganska roligt, José Bautista.
Ja, och
han var scouting coordinator där. Och
Double E. Ja. Encarnacion.
Ja,
också.
Just det. Jajamän. Men José Bautista är ju faktiskt en Brave nu.
Ja, det är lite coolt. Det har vi inte ens nämnt, ja. Han är ju nere i AAA och slog väl en homerun senast här för mig.
Ja, så där finns det lite sparkapital.
Verkligen. Sen så då, i och för sig, det vet inte jag, men under samma stint då som scouting coordinator var, tror jag så, eller var han, vad heter det, assistant general manager och sånt där, när de skeppade iväg Doc Holliday som vi pratade om ju i första avsnittet.
Ja, just det.
Eller Ray Halliday menar jag. Men det kallades the Doc Deal då. Jag kommer inte ihåg vilka de fick tillbaka. Men det var väl inga som gjorde jättestora avtryck som Roy Halladay gjorde, menar jag, i Philadelphia.
Nej, det stämmer. Men till slut så blir han ju ändå general manager i Toronto, va?
Ja, precis, 2010.
Och värvar bland annat R.A. Dickey.
Ja, va? Då får man ju en direkt plats in i vårat Hall of Fame, va?
Exakt. Ja, fantastiskt.
Ja.
Och blev, ja, var ju det fram till 2015, va? När han blir vald som Executive of the Year.
Ja, precis. 2015, det var väl det året då Toronto tog sig till American League Championship Series, va?
Ja, det stämmer.
Har jag för mig.
Och han blir erbjuden ett femårskontrakt ju. Med Toronto.
Ja, det blev han, precis.
Mm. Men det blev inget Canada yes där.
Nej, det blev inte ett Canada no no blev det.
Jaha, exakt. Och det vet jag inte riktigt varför. Har du någon aning om varför han tackar nej till den? För sen så flyttar han ju till och blir Vice President of Player Development i Dodgers, vilket kanske inte är...
Ja, det är ett litet nedsteg, va? Känns det som, ändå.
Ja.
Men han måste ju ha känt att det var någonting på gång i Dodgers, något stort. Kanske. Nu spekulerar vi bara.
Ja, absolut. Men sen fick han ju en liten chans, den gode Alex Antopoulos, i november nu, som ny general manager i Atlanta Braves, eftersom deras tidigare GM, John Coppolella, hade ju brutit mot de här internationella värvningsreglerna rätt hårt och ja, har ju blivit avstängd på livstid ju.
Ja, alltså det här måste vi också kanske grotta ner oss lite mer i. Ja. Jag tycker det verkar ett extremt hårt straff. För Coppolella blev avstängd for life. Atlanta tappade också 13 prospects som de dessutom redan hade betalat för i runt 17 miljoner dollar i signing bonusar.
Ja.
Så jag tycker straffet känns lite väl oprofessionellt mot vad han nu eventuellt... Vad kan han ha begått för brott? Jag vet inte. Mördat någon känns det som med de här straffsatserna.
Nej, men han gav väl om för mycket pengar under bordet, tror jag att det handlade om. Men jag vet faktiskt inte. Vi får som sagt vara grotta ännu mer i detta. Och än mer fantastiskt är det väl att alla de här unga spelarna feedas upp i Braves system trots de här 13 prospects som de ju har tappat.
Ja, visst är det så. Nu ska vi säga då att det här var väl för ett halvår sedan sånt där.
Ja, tror jag. Det stämmer.
Ja, men så det kanske
du menar
kommer
att det kanske blir en liten backlash på det här
exakt.
Några år. Ja, det stämmer.
Vi får ta det som hemläxa tills nästa avsnitt kanske och vad exakt han gjorde för fel.
Coppolella. Jag hörde faktiskt Alex Antopoulos här, han fick frågan av Buster Olney i ESPN Baseball Tonight. Alltså de är ju i någon typ av rebuilding mode, Braves. Och hur liksom front office ställer sig till detta om det skulle liksom gå väldigt bra redan 2018. Och Då sa han någonting i stil med att if the team sets us in a good position, the front office will support the team to win the division. Så att de kommer ju gå, om de liksom är med i racet här fram i juli, så kommer de gå för och kommer förmodligen trada spelare för att få ett mer slagkraftigt lag.
Ja, det jag vill säga var att de kanske inte kommer göra en Chicago Cubs som Aroldis Chapman-dealen gav upp sina två, tre bästa prospects, men
nog behöver de troligtvis förstärka på pitcherfronten.
Ja, definitivt, där tror jag man kommer att få se någonting
kanske snart. Clayton Kershaw.
Ja, varför inte?
Han är blivit free agent efter året.
Eller varför inte R.A. Dickey?
Varför inte R.A. Dickey? Om inte vi har köpt.
Exakt, han är på husvagnssemester med oss.
Ja,
det är så det är.
Ja, men så är det. Om R.A. Dickey och Bartolo Colon fortfarande hade varit kvar i Atlanta Braves, så hade ju det här laget varit fulländat.
Ja, precis, fulländat. Man kan lägga ner säsongen genom bucklan.
Ja, nej, det hade varit otroligt lag då, ja, på många sätt.
Verkligen.
Men ja, otroligt imponerande Braves. Alltså de har spelat 18 matcher mot Mets, Nationals, Rockies och Cubs. Alltså ändå har de så här, ändå leder de sin division.
Ja.
De har inte mött det tankande Miami Marlins än.
Nej, alltså jag läste precis innan vi började spela in här om det var att de hade 9 eller 14 raka matcher nu mot lag som har losing records.
Ja, bland annat. Och det är väl 7 av närmsta 16 matcherna möter de just Marlins. Och sen har de bland annat Tampa Bay Rays och lite andra sådana här lag. Ja. Så att de ligger i topp. De leder divisionen just nu med 1,5 match. Och frågan är om de inte kommer leda under i alla fall större delen av maj.
Ja, det tror jag nog, definitivt. Mets verkar ju ha svanat betänkligt.
Ja, exakt. Och nu har ju Nationals kommit igång. Jag tror de har 5-6 raka vinster och ligger väl bara en 3,5 match bakom. Men hur som helst så är Braves inte att leka med.
Nej, inte att räkna bort heller.
Och sen, om det vore en helg jag skulle vilja åka till New York i år, så hade jag valt 2, 3, 4 juli, för då blir det faktiskt en 1996 World Series rematch när Interleague-mötet New York Yankees och Braves går av stapeln på Yankee Stadium.
Fan, vad mäktigt!
Ah. Ah.
Shit, då får vi boka en biljett nu till.
Eller två.
Ja, eller två, ja. Kanske är roligast.
Ja.
Gött!
Atlanta Braves!
Vad sa vi innan? Max 40 minuter skulle det här bli.
Ja, idag ska det bli max 40 minuter.
Ja.
Det är tur att man kan på vissa av de här podduppspelningsapparna kan man öka farten.
Ja, just det. Det är bra.
Eller om man vill ha mer av oss så är det bara att sänka ner oss på.
Ja, precis.
Dubbla hälften av hastigheten så har ni flera timmar av oss
varje fredag. Ja, ta en tiondel av hastigheten så har ni hela fredagen, vet du.
Nej, det är bra. Ja, har vi fått någon inom fråga, eller?
Nej, vi har inte fått in någon fråga.
Inte den här veckan?
Nej, det är skandal.
Okay.
Jag blir förbannad faktiskt. Är inte
du,
är inte du förbannad?
Jo,
ja.
Ja, jag är fan skogstokig.
Jag ser det som ett slag i ansiktet.
Ja, kan vi inte be, alltså vi snöar ju ofta kanske in på några lag. Alltså det blir ju lätt så.
Jo.
Dels vilka lag vi tycker om och spelare och vilka som går bra och sådär. Men det finns ju världens chans för er att önska vilka lag eller spelare vi ska dyka in i lite mer. Så att berätta det för oss, så gör vi det mer än gärna. Vad vill ni höra mer om, såklart?
Precis. Hello at sundayfunday.se.
Jajamän. Och vanliga frågor är bara att bombardera oss med.
Precis.
Ja, i helgen är det ju faktiskt dags för det vi pratade om förra veckan. Opening weekend elitserien.
Yes. När
Leksand, Rättvik, Sundsvall, Sölvesborg gästar Stockholm på Skarpnäck och Sundbyberg hit i Sumpan.
Ja, det kommer bara vina fast på oss i Stockholm i helgen.
Oj, 9 matcher och allt det här finns ju på förbundets hemsida. Och Och i förra veckans avsnitt går vi igenom alla matcher, har jag för mig.
Stämmer bra
det. Så att det där hoppas jag att vi får återkomma till hur det gick. Opening day i softballserien i här hemma i Sverige kickar ju igång på torsdag om en vecka exakt, när vi spelar på Kristi Himmelfärdsdag 10 maj.
Ja.
Det blir lite doubleheaders, både när Söder möter Skövde och Enköping möter Leksand. Det blir coolt.
Mm, där Enköping-Leksand då är repris på SM-finalen från förra året.
Ja.
Bara en sån sak.
Helgen då? Jag ska se alla matcher. Vilka ska du se? Har du några tips? Va?
Jag ska se alla som du ska se.
Ja, exakt.
Nej, det ska jag verkligen inte.
Tyvärr är det ju inga tidiga matcher under fredagen.
Inte ens Cubs kan man lita på.
Nej, men där kan jag komma med ett litet förslag då. Mm. I At-Bat-appen eller på MLB TV så har de ju det här Classics. Och där kan man ju se lite av de här matcherna vi har pratat om. Dels Game 6 under World Series 1995 när Atlanta äntligen vinner sin titel mot Cleveland Indians. Mm. Eller 1991 års World Series match 7 i den här fantastiskt långa matchen när Jack Morris i Twins pitchar 10 innings.
Just det.
I Game 7. Eller 92 National League Championship Series match 7 Pittsburgh mot Atlanta. Alla de matcherna finns att bara titta och njuta av i MLB TV.
Exakt.
Men ja, inga tida matcher. Lördagen då, vad har vi där? Har vi något där?
Ja, men där har vi ju faktiskt någonting. Vi har ju en American League Division Series rematch från förra året. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, att Cleveland tog ett tidigt grepp om de här matcherna mot Yankees. Vann två första hemma och så vann Yankees de två andra hemma i New York. Och alla trodde på Cleveland i femte avgörande, men Yankees prevailade och tog sig till ALCS. Det får vi en repris på lördag 19:10. Mm. Perfekt tid när man har kickat igång grillen.
Ja,
lite tändvätska på fingrarna.
Ja, det ska bli sommar så att
ja.
Det blir kul. Sen har vi väl lite härlig match klockan 8 också, rivalerna i National League Central, St. Louis Cardinals och Chicago Cubs.
Mm.
En riktig holmgång på Wrigley Field. Och sen rivalerna i National League East har vi också klockan 10 när Phillies gästar Nationals Park, heter det va?
Ja, precis. Gabe Kaplans unga Philadelphia som också spås tillsammans med då Atlanta Braves att regera National League East nästa åren.
Framöver.
Ja. Mm. Så att det kan vara kul att se. De har gått bra, Philadelphia.
Ja, inte trodde man att Philly skulle ligga före Nationals i tabellen när de kommer och möter de här i början av maj.
Nej, verkligen inte.
Sen avrundar man väl helgen klockan 22 på söndagen med ett ganska intressant och ovanligt interligmöte när World Champions Houston Astros åker till Phoenix.
Chase Field
och möter stekheta Arizona Diamondbacks.
Ja, det är en match man inte får missa helt enkelt.
Kan det vara så att det är en kommande World Series vi ser här redan den 6 maj?
Det kan vara så, Niklas. Det kan vara så.
Kan det vara? Ja.
Vi får spännande. Se. Ja, spännande.
Mm. Bra.
Ja.
Men då är vi väl i princip klara. Vet du?
Nej.
En liten fråga.
Ja.
Om du får välja här nu under säsongen vad du helst skulle vilja vara med om. Är det ett perfect game? Mm. Eller är det ett försök som kommer riktigt nära den här 56 matchers långa hittingstreaken? Att någon verkligen utmanar den? Eller är det ett perfect game? Det första på 6 år.
Nej, men då får det nog bli hittingstreaken. Alltså.
Ja, den är cool.
Vi kommer räkna ut det där, hur svårt det var att slå. Jag kommer inte ihåg. Vi gjorde ju något gammalt avsnitt, men det är väl ett av de här rekorden som många eller anser då är omöjligt att slå.
Mm.
Så det får bli den. Vad säger du själv?
Nej, det vore fantastiskt. Ja. Som jag har sagt flera gånger innan, om man får uppleva ett perfect game, alltså live vid tvn, så vill jag ju helst göra det då. Mm. Men till skillnad mot det här, ett försök nära ett 56 game hitting streak, den vet man ju kommer komma, så att ja, den är lite lättare att tajma in, så att säga.
Ja, jo, det är sant faktiskt. Ja.
Så den blir, om det skulle ske så skulle man ju se den live.
Ja,
och sen, men så, annars så sitter jag hellre och ser ett perfect game. Ja.
Men du får ju se ett perfect game i typ en pitch, sen så blir det uppbreakat.
Ja. Oh,
det, man kan ju faktiskt spela Beat the Streak på MLB, ja, där man då ska försöka nå den här hitting streaken, men det är lite lättare för man får välja en spelare av alla varje dag som spelar och får de en hit och så går man vidare och så vinner man väl 5,7 miljoner dollar, är inte så?
Är det så?
Jag tror det.
Mycket häftigt.
Mycket häftigt, ja. Ja.
Ja.
Nej, nu räcker det för mig tror jag, så jag säger chipperella på er.
Ja, ciao! Take me out to the ball game, or take me out to the crowd, or buy me some peanuts, buy me some Cracker Jacks, and I don't even care if we ever get back, and it's a row, row, row for the home team, and if they don't win, it's a shame, and it's one, and it's two, and it's three strikes, you're out, that's that old ball game. Take me out to that Twins game. Take me out to that dome. Hey, Minneapolis. Hey, St. Paul. We don't even care when we don't get the call. Cause it's row, row, row for the Minnesota Twins. And it's always a shame when the Twins don't win. And it's one and it's two and it's three strikes, you're out of